Hallå! Välkommen till Lina och Dennis podcast
med Lina och Dennis.
Vi är två antropologistudenter som läser master i antropologi och som mest ville ha en podd för att sitta och snacka skit om olika vardagsspaningar. Så jag antar att vi är lite inspirerade av antropologi, men vi kommer inte sitta och rabbla teorier av Foucault eller något sånt. Eller hur? Eller så kommer vi det. Den ska alltså stå för den biten.
Det här är alltså avsnitt nummer 2 av, vad heter det?
55.
Av 55 planerade. vad hade vi för namn?
Krognodsrättvisan.
Just det,
så heter vi.
Och det här, jag vet inte, det här är kanske det sömniga avsnittet då.
Ja, det här är det sömniga avsnittet. Vi är klockan 8 på morgonen på Stockholms universitet för att spela in där. I ett litet rum som känns som en liten bunker.
Yes. Men det, den här gången är vi i alla fall inomhus. Ja. Det är positivt.
Ja, yes. Jag tänker att Dennis, du får börja.
Ska jag börja?
Ja.
Yes. Ja, idag tänkte jag att jag skulle prata lite grann om hipsters som vi alla älskar att hata.
Mm.
När du sa det, att vi inte skulle prata så mycket om teori. Men jag tänker att jag behöver prata lite teori först. För jag har då, idén är att hipsters finns inte. Utan att hipsters är ett mytologiskt väsen som vi har skapat här i våran senkapitalistiska tidsera.
Ja.
Ungefär som en...
Som boogeyman typ.
Som boogeyman, ja precis. Eller som,
någon som alla tänker på men som aldrig finns.
Ja. Men som alltid är närvarande.
Liksom. Ja.
Nej, men och min idé, eller anledningen till att jag kan dra den slutsatsen börjar med en... jag läste en tänkare som gjorde en analys av antisemitismen i Tyskland före kriget. Och där han då, en marxistisk tänkare, han menar då på att om man tittar på den nidbilden av judar som porträtterades i Nazi-Tyskland, så kan man se en direkt koppling till liksom hur det ekonomiska samhället är organiserat.
Mm.
Och de karaktärsdrag som tillskrivs juden är länkat till en ekonomisk ordning.
Mm.
Och då framförallt idén om girighet och att den här, att man är i en kapitalistisk idé, att man ska få så mycket pengar som möjligt. Och det blir då lätt att tillskriva det här fantasifostret en liksom, de här egenskaperna som någon som finns där borta någonstans. Och
ja.
Man
känner att livet är orättvist. Typ.
Ja, men precis.
Att man fattar inte riktigt varför. Det har att göra med strukturen.
Precis. Att man, så här, man vet att det är någonting som händer, men man behöver kunna sätta ord på det här. Och då funderar jag om inte hipstern är ett sådant fenomen också,
jo,
ur våran liksom ekonomiska bas.
Jag tänker också det, för att det var ju, såg du att det var hipster safari i Bagarmossen i somras? Det tyckte jag var väldigt lustigt, för att det var verkligen, det var som en oxymoron. Jag vet inte vad det heter på svenska, när det är självemotsägelse på något sätt. Det var liksom hipster som hade anordnat, om man nu ska tänka sig att hipsters är någon, vilket är väldigt svårt. Men typ lite det man skulle kunna kategorisera som hipster var de människor som hade anordnat själva hipster-safari.
Mm.
Och de som skulle dit var hipsters. Men ingen tycker att de är hipsters, och egentligen är ju hipsters ingen, för att det är så otydlig kategori människor. Man fattar inte heller om det har att göra med kläder eller om det har att göra med vilken öl man dricker eller om man måste ha skägg eller vad det är. Det är ju väldigt oklart allting.
Ja.
Och de... det var så många som var på det här eventet som bara... Yes, haha, då kan vi skratta åt alla hipsters typ. Fast det var ju de som var hipsters. Så det kändes som att det var liksom, det var väldigt otydligt. Ska de gå runt och... Och hipsters ska gå runt och skratta åt varann.
Ja.
Och samtidigt känna sig som icke-hipsters. För de är ju och kollar på hipsters.
Eller? Ja, för det är väl det som är spännande. För hipstern är ju då heller aldrig här. Man kan aldrig riktigt ställa hipsten till svar. Utan hipsten är alltid någon annanstans. Man kan alltid liksom peka ut hipsten på stan. Men man kan aldrig prata med hipsten.
Och alla verkar ju ha... Folk verkar vara väldigt ivriga att använda ordet. Som att det var så självklart vad det betydde. För mig tog det 2 år att erkänna att jag inte fattade vad en hipster var.
Nej.
Jag förstod inte. För att i SLs tågtidning så stod det att en hipster var någon som gick runt och drack kaffelatte på stan. Och då tänkte jag så här... Jaha, är det så här... värmlänningar som har kommit till Stockholm och börjat jobba på förskola och skaffa barn kanske och gillar att dricka latte där de vet att shoppa.
Ja.
Eller ibland påstås det att det är folk som är på Södermalm.
Ja. Ja, jag kommer att träffa de människor från Island som var på besök i Stockholm.
Mm.
Och det första de frågade mig var om jag kunde visa dem vart någonstans man kan se hipsters. De hade åkt till Stockholm för att de var så sugna på att se hipsters. Liksom.
Är inte Island för landet av hipsters? Alla har ju skänk.
Ja.
Men det är känt att det är mycket hipsters i Stockholm.
Ja, jag tror det. Jag tror att det är lite så...
Hipsterstaden.
Ja, och det är väl... Vad finns det mera för hipstermäckan? Typ Brooklyn är väl sånt hipsterställe. Mm. Och Seattle i Amerika är väl också som hipster.
Ja. Men det är ju som du säger, man fattar ju fortfarande inte riktigt vem som är. Får man kolla på Brooklyn och Stockholm så är det säkert ganska olika typer av människor som skulle räknas som hipster.
Ja. Ja, och det är ju det som jag tycker är så fascinerande. För att alla, precis som du säger, alla vet på något instinktivt plan vad en hipster är. Men ingen kan liksom... Det går inte att reducera. Hipsten är liksom oreducerbar som fenomen till någon specifik sak. Det är liksom det är på en högre nivå som det här begreppet funkar.
Är det inte också för att hipsters faktiskt inte är en subkultur som har definierat sig själv?
Mm.
Alltså jag tänker så här, om man tänker på 90-talet var det jättepopulärt med svartrockare, det fanns gotare, det fanns liksom punkare. Och lite sånt. Men jag menar, de var ju själva, om någon skulle fråga dem vad lyssnar du på, skulle de säga punk och så skulle de se sig själva som punkare. Det skulle inte vara...
Precis, där kunde du göra en lista på vad du skulle liksom leva upp till.
Ja, för att bli en del av den här subkulturen som du ville vara en del av. Men hipsters har ju aldrig sagt att de vill vara en del av någonting.
Nej.
Det är bara att man kanske har sett några flytande generella tendenser i samhället som man vill ge ett namn åt det. Fast vad är det som säger att det inte bara är en mode, precis som folk gick runt med armpuffar på 80-talet? Skulle man kalla dem för någonting?
Möjligt, jag vet inte. Men det jag tänker med den här kopplingen till det ekonomiska är den här... Jag tänker att i det här mytologiska väsendet som är hipsterna, ett stort inslag är att det är proffskonsumtion. Hipsten är en professionell konsumerare. Mm. Och att det uppstår i vårt dåliga samvete inför vår egen konsumtion.
Mm.
Att vi så gärna skulle vilja vara experter på alla de här ämnena som hipsters ägnar sig åt. Kött, grönsaker, öl, kläder, skivor. Men att på grund av att vi inte kan eller orkar så skapas liksom den här idén, fantasin om att det finns de här människorna som faktiskt är experter på att konsumera.
Är det inte bara att överklassen har flyttat ner i medelklassen? För att vi har det så bra, vi är ju världens överklass.
Absolut. Nej, men det är ju en rättvis poäng.
Ja, man har ju helt plötsligt möjlighet att välja vad man ska köpa. Som vi pratade om tidigare förut så hade man kanske också möjlighet. Men det har ju levt kvar en mentalitet i Sverige av att... Till exempel kommer jag ihåg när jag gick i gymnasiet att min lärarinna höll på att prata om att hon tjänar ju ganska bra med pengar. Min gymnasielärarinna. Inte stenrik såklart, hon var ju lärare. Men hon tjänade så att hon skulle kunna köpa ekologiskt. Det var det som var hennes poäng. Men att hon hade tänkt på att det var så många yngre människor som köpte ekologiskt, men själv gjorde hon inte det. Hon köpte alltid, vad heter det, Eldorado, mm-hmm. det här billigaste märket. Mm. Och liksom blåvitt typ, som fanns det fortfarande. Och det kan man göra, det är inget fel med det, men den där mentaliteten som lever kvar, att man inte ska unna sig själv någonting. Man ska ta den äckligaste juicen och man ska äta den äckligaste tomatkrossen som är besprutad av gift för att spara några kronor. För man ska absolut inte hålla på och tro att man är någon. Mm. Det är kanske den som har släppt lite när man inser att det blir löjligt med de marginaler som vi lever på.
Kanske. Eller så är det den idén som liksom förstärker idén om den här hipsten. Att titta på mig, här sitter jag och äter min Eldorado-sylt. Medan så finns det de där andra, de glider runt och de kan precis, de kan köpa sin fina ekologiska handsnitsade sylt liksom.
Mm. Men det finns ju också någon snobbism i det där med hipster. Det finns ju massa, jag menar, i Sverige har vi det bra, men det finns ju en massa människor som inte har råd att leva på det sättet också. Det får man ju erkänna. Det kanske svider lite i ögonen då när folk håller på och pratar om livsstilsval och att man ska minsann dricka öl från mikrobryggerier i, jag vet inte, Stockholm eller Dublin eller något.
Absolut. Men det, och det är det jag tänker att det här är då, idén om hipstern som den här proffskonsumenten dyker upp i den här avundsjukan.
Mm.
Som är då, som uppstår, precis som du säger, i en ekonomisk ordning där vi har och vi ser allt det här fina liksom som finns. Men som förnekas oss på olika sätt. Antingen av moraliska principer eller direkta ekonomiska principer. Men så dyker den här liksom fantasifiguren upp och som bara så här kan konsumera allt.
Och jättemycket pengar.
Jättemycket pengar och jättemycket tid, för den jobbar ju aldrig riktigt heller.
Ja, så kappar sitt skägg.
Precis.
Kanske göra en liten logga för något företag på sin MacBook inne på något härligt café och sen går ut och, jag vet inte, trimmar gässan. Jag vet inte. Kolla till sitt surdegsbröd. Men det är ju någonting med hipster som faktiskt påminner om hela bilden som har varit kring överklassen när man tänker på det, när det gäller tid också. Att det är en kategori människor som föreställs av mycket tid.
Mm.
Och hela kulturen som växte upp kring det, en sorts hipsterkultur som ändå går in lite i folkkulturen också så här. Det är ju att man ska ha mycket tid. Man ska liksom, man ska hålla på och baka på ett bröd i 2 veckor. För att det blir så mycket trevligare då. Man får en personlig relation med sitt bröd helt plötsligt.
Mm.
Man ska liksom...
2 veckor, jag vet inte om det är. Man ska ha den här surdegen.
Jag vet inte.
Lägga in surdegen på dagis till och med.
Ja, men i princip. Man ska liksom vårda den. Man ska bilda relationer med allt man gör på något sätt. Och för det krävs det ju tid liksom. Vad var det mer jag tänkte på? Jo, men det här med långkok till exempel som är så poppis. Alltså mycket av den här hipsterkulturen går ju ut på att saker ska ta lång tid.
Mm.
Och det är väl jättehärligt om man... Raw food var ju också någonting som jag försökte ett tag och bara gav upp. Jag tänkte så här, det ska man ha tid att göra det här då... Ja, men då är man väl född i överklassen eller man har inget jobb. Eller man har ingenting att göra. Nej. Än att stå hemma och riva zucchini och... liksom låta saker ligga på plåtar i 6 timmar och vandra runt hemma. Det känns ju som en ny form av så här husmödraskap. Alltså.
Ja, precis. På tal om det, jag läste en ett spännande artikel i Bang av hon Lotta Lundgren.
Ja, jag läste också den. Den påminner också lite. Den här hipstertrenden är som att män går tillbaka och vurmar lite för den här... För det var väl hennes peng lite grann.
Yes.
Män går tillbaka och tänker lite nostalgiskt och sentimentalt kring den här tiden när husmödrar tog så mycket tid till saker.
Mm. Och det, där har man ju också, återigen i den artikeln, även om hon kanske inte säger det rakt ut, så finns det ju en ekonomisk ordning där, där det hon målar upp då, de här husmödrarna som var, ja men som jobbade i köket, hela dagen.
Mm.
Och som gjorde att saker och ting smakar bra för att man tar hand om köttet till exempel en hel dag.
Mm.
Eller kanske ännu längre. Och att man har den tiden. Men där då det inte var ett fritt val.
Nej, det är också intressant när män börjar göra någonting. Typ som nu så kanske män saknar det här lite grann. Att, herregud, vilka kvinnor är det nu som håller på att vårda sitt bröd? Ingen. Då får vi börja ta hand om det här.
Vårda sitt bröd.
Men då är det inte längre inte ett val. Utan för när män gör saker så är det alltid ett val. Så då blir det också en högkultur kring det som aldrig har varit förut. Det har inte varit en högkultur att kvinnor har stått hemma i köket hela dagen. Det har ju varit taget för givet och ganska fult på något sätt. De har inte gjort någonting värdefullt om man sätter sånt.
Nej, så. Precis. Nej, men för deras arbete och den tiden, den har man ju liksom räknat bort i alla analyser av ekonomi i västerlandet. Att det är så, nej, men det där bara händer liksom. Det bara finns.
Ja, det är så mysigt för dem också.
Men, nej, men det, ja, jag tycker det är otroligt fascinerande. Just det här att eller så här. Nu faller vi ju in i det här igen, att vi tillskriver den här hipstern en massa egenskaper liksom, som vi målar upp den här bilden.
Men man kan väl säga kanske mer att hipstern är ju ingen person, men det är ju en flytande kultur som känns lite mer manlig för mig än vad den är kvinnlig faktiskt. Det känns som att det är män som driver hela den här back to långkok och liksom surdegsbröd. För jag kommer ihåg när vi skrev vi skulle testa att göra lite fältarbeten i antropologin andra året, eller om det var första. Så var det några som valde att göra om just surdeg, för det var så mycket på tapeten då.
Mm-hmm.
Surdegskulturen liksom. Så de hade åkt och träffat kända kockar som lagar surdeg. Aha. Och också privatpersoner och lite sånt. En framstående grej för mig var att det var väldigt mycket män.
Ja.
Och så är det ju också om man tittar i restaurangkök eller kockmästerskap, även om kvinnor lagar kvantitativt mer mat, så när det kommer högre upp i hierarkin så är det oftast bara män.
Mm.
Och det var det här också, att det var liksom den här fina grejen, män som pratade om hur de hade fått det här intresset för bröd och hur det hade varit som ett uppvaknande för dem. Inte bara någon så här, inte något som de bara lagade för att man ville äta det, utan det var verkligen så här, jag vet inte, det kanske är en ny så här könsmaktsordning.
Ja, eller en gammal som tar sig nya uttryck.
Ja, så är det säkert.
Men
jag kom bara att tänka på det både hemma och sen. En man som försökte göra surdeg, det gick inte så bra. Han var ganska rörig också. Och han hade haft den här surdegen stående i 3 veckor när jag började undra om det verkligen skulle bli något. Och det såg ganska mäckligt ut. Den var instängd i en burk.
Aha.
Med så här lite misstänkt grönt runt kanterna liksom. Till slut efter 2 månader, den hade ju verkligen så här gått upp eller det. Det var mer som en liten lamp som låg i den där burken, så började vi inse att det kanske inte skulle bli någon.
Nej.
Bra där.
Det blev ingen surdeg.
Nej. Och han blev hipster.
Han misslyckades.
Han misslyckades verkligen fatalt. Mm. Nej, men det är ganska intressant.
Men jag tänker att det är spännande just det här hur snabbt, eller vad man ska säga, men att vi skapar den här mytologiska karaktären som är så, den är så otroligt verklig.
Mm. Och den är så otroligt extrem också.
Mm.
I att den kan nästan inte vara mänsklig. Vem lever så där? Och det är väl därför ingen känner igen sig i den heller.
Nej, precis.
Fan, men jag har inte tid för det där. Eller? Jag
kommer ihåg, jag hade en period där jag funderade över det här. Och så tänkte jag, men okej, jag ska säga att jag är hipster.
Mm.
Jag ska liksom så här, nej, men jag är hipster. Jag tänkte att man, så här, man kan ta den här rörelsen och så styra den och göra något bra av den.
Ja.
Men då var ju direkt folk såhär, nej, men du är ju ingen hipster. Du har ju ett, på ett helt annat sätt. Du klär dig ju inte alls så där som hipster ska göra. Så då blev jag liksom diskvalificerad från att vara hipster när jag sa att jag var hipster.
Ja, du är ju en människa.
Ja, precis.
Ja, det är ju en mytologisk figur. Jag tror aldrig någon man känner kan vara en hipster. Men det är ganska roligt när man tänker på det här med antisemitismen också. För att den tar ju sig enormt mytologiska former fortfarande.
Mm, absolut.
Men det är ju ett annat spår i och för sig. Men tänker bara på, jag brukar hänga ett tag på Flashback. Jag var lite nyfiken liksom vad som hände på Flashback. Sen så slutade det väl med tårar typ en vecka senare. Men den veckan när jag var inne där så var det ju ändå fascinerande. den nivån som antisemitismen ligger på. Och då menar jag inte bara i form av hat, utan i form av mytologi. Alltså det var som en helt egen värld. Där det liksom
du
var
tänker dig kreativitet och liksom fantasi. Ja.
Det var liksom så här artiklar om hur judar hade dödat tusentals ryska barn i smyg.
Ja.
Bara på skoj. Alltså bara för att de är så otroligt onda. Ja. Det fanns inte något syfte bakom det heller. Och egentligen så hade inga tidningar skrivit om det här. Men man visste att det var sant.
Ja.
Det var ju bara det att all media är styrd av sionistiska rörelser. Så det är klart att det inte kom fram.
Självklart. Det är det som är så perfekt också i de här, i de här myterna. Så går det ju aldrig riktigt att...
Det går inte riktigt att pinpointa. Men man vet ju att det är så. Ja. Och det är ju hemskt när man tänker på det.
Det är ju hemskt. På tal om det, bara på ett sidospår, såg du det här, det var ju någon så här skämtsida som hade lagt ut på någon så här, Alba fick kvarsittning för att hon hade svensk flagga på sitt mobilskal.
Aha, nej.
Då, och det var ju ett skämt, det hände naturligtvis inte.
Nej.
Men då är det någon sån bild som har spridit sig på nätet som är jätterolig, för då är det någon som har lagt upp det här på sin sida och så är det någon som kommenterar så här, men den här sidan är, det här är parodi, det är skämt. Nyheter liksom.
Mm.
Och så svarar han så här, ja jag vet att det är på skoj, men det är för jävligt ändå.
Va? Vad är för jävligt?
Och jag tycker den här logiken är så, den är så
otroligt talig. Det går inte att vinna.
Nej, precis.
Det är det som man blir lite matt på ibland. Ibland känner jag bara så här att den här låten av Dr. Cosmo stoppar valfriheten. Den kan verkligen drabba en. Det när man är inne på Flashback. Stoppa valfriheten. Ja. Även det är ett intressant ämne. Vi borde komma tillbaka till hipsters någon gång.
Ja.
Men fundera vidare på det här.
Det tror jag. Vi kan bygga på myten.
Mm.
Yes. Vad hade du på hjärtat idag?
Jag hade ett ämne som kanske inte, det började litet men det kanske kan bli stort. Och det var att Henrik Schiffert hade lagt ut på Facebook att han skulle skänka 100 000 kronor till flyktingkrisen. Då. Jag vet inte om det var någon organisation eller vad det var. Jag tror det var en organisation som hans kompisar hade startat. Och då kan man väl säga så här, vad kul, jättebra, fint av honom liksom, att skänka så mycket pengar. Det är ändå en ansenlig summa på något sätt. Men det lustiga var att han fick kanske 300 kommentarer där alla var arga på honom. Allt ifrån så här rena rasister som tyckte att man ska inte skänka till det här. Och det är väl en grej liksom. De kan man inte säga så mycket om. De är ju dumma i huvudet bara. Men också människor som faktiskt verkade tycka att den här frågan var viktig. Men som tyckte att Henrik Schiffert var en riktig svin. Ett riktigt svin. En riktigt skitstövel för att han var en hycklare i princip. Alltså det faktum att han ville ge pengar gjorde honom till en hycklare. Det var som att folk antog att så här, han kan inte verkligen vilja ge någonting.
Nej.
Han kan inte verkligen vilja ge pengar. Det här gör han bara för att få reklam. Och så att här går du och ger 100 000, det är väl ingenting för dig.
Mm.
Det var det folk skrev. Typ som att han slänger ut 100 000 när han är på Ica bara.
Ja.
För att köpa sina 50 ton ost. Eller vad han gör.
Ja.
Så att det var både det att hans pengar, de pengarna han skänkte trots att det var en ansenlig summa, var inte värda någonting. Det var i princip en spottstyver. Han gjorde det bara för att få reklam och uppmärksamhet. Och han tänkte inte på alla dessa människor som inte kunde skänka så mycket.
Mm.
Som gick livets hårda skola som inte hade möjlighet att skänka 100 000. Då tänker man så här. För det första så gissar jag att 100 000 är en ganska stor summa även för Henrik. Oavsett varför han gör det så är det väl jättebra.
Mm.
Jag tror inte någon bryr sig om var pengarna kommer ifrån så länge de kommer fram. Eller?
Ja, så är det ju säkerligen. Är man hungrig så vill man nog gärna äta. Då är det nog.
Ja.
Jag tror inte man säger. Men det här är Henrik Schiffert som har köpt. Är det han som har köpt det här? Nej då.
Jag gillade aldrig. Vad hette det där programmet de gjorde?
Ja, vilket av dem?
Neil City.
Neil City.
Jag gillade aldrig Neil City.
Ja,
jag vill inte ha Henrik. Nej, men jag tänker på att det är någonting med vårt samhälle som gör att folk blir väldigt misstänksamma när någon vill göra någonting positivt.
Mm.
Men de blir inte misstänksamma när någon inte vill göra någonting. Till exempel ska vi ta någon annan? Johan Reborg heter så.
Mm.
Jag vet inte, han kanske också har skänkt massa pengar. Men nu antar vi att han inte har gjort det. Mm. Har det hamnat något rampljus på honom för att han inte har gjort det? Nej.
Nej.
Det är inte 500 kommentarer på hans sida om vilken svin han är som inte skänker av sin stora förmögenhet. För att han har inte gjort någonting.
Nej.
Så att i Sverige idag känns det som att det är, eller kanske i den här kapitalistiska ordningen på något sätt, det känns som att det är säkrare att inte göra någonting än att göra någonting.
Mm.
Oavsett hur goda intentioner man har.
Mm.
För att då kommer man genast bli kallad för en hycklare. Folk antar att det här, det måste vara något riktigt ondskefullt som ligger bakom.
Mm.
Att man verkligen skulle vilja ge. Det kan inte vara, det kan inte vara att man känner någonting för andra människor.
Nej, nej, men så är det väl. Om man tänker någon typ av kapitalistisk logik då, så ska man ju antingen samla på sig så mycket pengar som möjligt.
Mm.
Och ska man ge pengar så måste det ju vara för att tjäna
mer pengar.
Precis, slutet på kedjan kan inte vara att man ger.
Nej.
Det måste finnas en fortsättning. Liksom.
Precis, och då skulle han ge allt han hade, skulle han ju dessutom se som dum.
Ja.
För att jag menar, med den ordningen som vi har, jag har i alla fall varit med om det, att ibland så vill jag, ibland kan jag känna för att så här, sälja typ min synt och ge bort alla pengar. Alltså att jag får ångest av mina saker när jag vet att det finns människor som behöver det. Men när jag diskuterar de här idéerna med andra så är jag intresserad såklart av att få input.
Mm.
Det är inte som att jag ser det som att ge allt är alltid det bästa eller vad som helst. Men inputen är nästan enbart negativ. Att folk tycker att, men gud, så kan du inte göra.
Mm.
Du måste ju tänka på dig själv. Och den mentaliteten känns ganska skadlig på något sätt. Det är nästan som att jag går runt med skuldkänslor över att, gud vad dum jag var, varför vill jag ge bort någonting?
Mm.
Hur kan man vara så dum? Då kanske jag hamnar på gatan. Fast det är uppenbart att så kommer det inte bli.
Ja, om du ger bort allting så,
ja, men jag
så hamnar du på gatan.
Men då skulle man ju se som en jävla idiot.
Ja.
Så om Henrik Schyffert då skulle göra så som alla de här är arga, skänka ännu mer. För att han skänker ju bara en spottstyver.
Mm.
Då skulle man ju hånskratta snarare än att vara arg.
Ja.
Kan jag tänka. Eller man, men det verkar som att folk skulle göra det så.
Ja. Det är väl många saker på gång samtidigt. Men någonstans verkar det ju uppenbart att det retar ju människor.
Ja.
På olika nivåer och folk som kommer från olika liksom idéer. Men det verkar inte riktigt passa in i
mallen för hur man ska agera.
Nej.
Jag tänker att det kanske ger människor dåligt samvete.
Ja.
Men att det dåliga samvetet uttrycker sig som aggression bara.
Mm.
Ja.
Och så kan det väl vara. Eller liksom, om det finns en avundsjuka i gentemot att han kan ge.
Mm.
Men jag kan inte ge.
Nej, för jag tänker när Zlatan skrev, vad var det? Han skrev en massa namn på hela kroppen. Tog av sig sin tisha på någon fotbollsmatch.
Uh-huh.
För att uppmärksamma hungern eller vad det var.
Uh-huh.
I världen. Man kan ju tycka en massa politiskt om det liksom. Ibland kan jag känna när man ser så här reklam där det står, nu stoppar vi hungern och så. Att det kan ju behövas vissa politiska verktyg för att göra det. Och inte bara att man uppmärksammar det, utan att man verkligen förstår att det är ett system av utnyttjning som går genom EU till exempel och FN och sådär. Men ändå, det var väl bra. Eller bättre än att han inte gör någonting. Men då var ju folk arga för att han inte skänkte några pengar. Varför skriver han bara namn på sitt bröst när han kan skänka pengar? Han har ju massa pengar.
Mm. Var inte det samma grej med den här jäkla Ice Bucket Challenge som var?
Jo, det blev ju folk också riktigt förbannade.
För om du hällde is på dig, då behövde du ju inte skänka några pengar, eller hur? Ja. Det var om du bangade, då var du tvungen att skänka pengar. Liksom.
Mm.
Vilket i och för sig jag kan tycka är ett konstigt upplägg. Men...
Ja, det är lite så alla som inte dansar i våldtäkt. Men... ja. Ja, hela den grejen som verkligen, så den måste man tänka för sig själv. Kanske. Men vad tänkte du med det?
Nej, men att det blev uppståndelse kring det också. Att alla de här kändisarna hällde is på sig själv och man tyckte det var jättekul.
Mm.
Men sen så var det ingen som egentligen skänkte några pengar till rörelsen. Nu vet jag inte, folk kanske skänkte pengar också.
Mm.
Och hällde is på sig. Det,
De fick ju mer uppmärksamhet ju mer ljus de hällde på sig. Ja. Så på det sättet kan jag känna så här, min inställning till saker och ting är att när man gör någonting positivt så spelar det ingen roll. Alltså, det finns ingen poäng att försöka förstå varför. Så länge det inte är något riktigt, riktigt politiskt, men det behöver vi inte gå in på. Men typ om Donald Trump bestämmer sig för att skänka pengar till våldtäktsoffer samtidigt som han inte kan erkänna att han själv har eventuellt våldtagit sin fru, i alla fall som hon menar.
Mm.
Där kan man ju, liksom, där finns det ju uppenbara skäl att undra.
Mm.
Men i övrigt, vad är syftet med att bli arg när folk vill göra positiva uttryck för andra? Mm. För det var en debattartikel i DN också om att vi blir misstänksamma när folk vill ge, vilket är sant. Och sen så skrev den här författaren då att däremot så det är klart det kan vara provocerande med en person som skriver en massa saker för flyktingkatastrofen, som försöker uppmärksamma den och som kanske går på någon demonstration och sen går hem till sitt fina hem på Södermalm och låser om sig och sitter efter en god middag och inte gör något mer.
Mm.
Och då tänker jag så här, nej. Det är inte ens det är provocerande. Inte för mig. Ja. För att det kommer alltid finnas någon som vill göra mer än så. Men ju fler positiva uttryck vi har för att vi vill ta emot folk och för att det finns en kärlek och medkänsla för de som kommer hit, desto bättre. Oavsett hur långt folk är villiga att gå med det. Men det blir ju en majoritet och det blir ju en massa som ansluter sig. Och sen kommer inte alla vilja eller kunna skänka pengar eller kunna skänka tid eller vad som helst.
Jag tycker ändå att det finns ett syfte med att alltid vara kritisk till allting.
Yes. Men det ständiga dilemmat.
Precis. Nej, men i såna här fall, att om man har en om man pratar om empati och hur långt den empati sträcker sig, för det kan heller aldrig vara så, tänker jag, att givandet bara kan komma från en part.
Nej.
Då blir det ju ett överlastande. Och man kan ju det här att man vill ju inte heller sätta någon i beroendeställning av Nej. Någon annan, tänker jag. Och sådana saker måste man ju också kunna...
Det måste man kunna tänka på. Jag tänker det enda som jag har tänkt på när det gäller det här är att när någon gör ett uttryck så blir det ett objekt för kritik.
Mm.
Men när någon inte gör någonting så blir det inte det. Och där kanske man måste ändra lite på själva premisserna.
Att
människor måste kunna uppmärksammas för att de inte gör någonting också. Nu är det inte handlat det här om att det ska vara någon slags häxjakt på individer.
Så. På Johan Rheborg.
Johan
Rheborg. Det är det du menar.
Vi vill att Johan Rheborg svarar på tal. Nej, men utan med det om att folk inte gör någonting är en del av en struktur.
Mm.
Och den strukturen måste folk kunna bli arga över. Det ska inte alltid bara vara en viss person, utan det ska kunna vara själva systemet. För att det kanske är lite samma sak som med hipsten där. Man vill alltid ha någon att kanalisera det här på. Men det blir väldigt lätt då att när det väl blir ett positivt uttryck så kanaliserar man det på dem. Och är det ett negativt uttryck så är det redan så negativt att man har inte så mycket att säga om det.
Mm.
Om Jimmy Åkesson går ut och säger vi vill inte ta emot några invandrare. Ja, många blir upprörda, men det är svårt för folk att vara lika anklagande, för man antar att han redan är ond och då orkar man inte tro på att han ska kunna förändra sig.
Nej.
Man orkar inte argumentera för att han ska göra någonting annat.
Men finns det inte i det här så funderar jag, läste var det i morse som det var en lång intervju med Stefan Löfven i DN. Men Stefan Löfven har ju gått ut och ondgjort sig över de här företagen som tar ut ockerhyror för flyktingboenden och sådär. Och jag tänker att i hela det här, eller känslan jag får, så är ju att det är otroligt liksom tandlöst. Här har vi en statsminister i Sverige som har liksom hela den politiska apparaten, inte under sin kontroll, men som har liksom
mer kontroll än andra.
Mer kontroll, men han har också liksom en möjlighet att att spela den här.
Och, ja.
Och det enda han, hans liksom, i alla fall i det här läget, i det som han presenterar i det här, nu kan man ju fundera kring hur journalister och så vidare väljer att plocka upp det. Men det är ju att han åberopar en moral och en plikt, etik, en liksom en etiskt argument. Så här vill vi inte ha det.
Nej.
Men vad finns det liksom, stannar det där? För då hamnar vi ju i en, i liksom ett bollspel mellan då Jimmy Åkesson och Stefan Löfven till exempel.
Mm.
Där Jimmy Åkesson säger att jo, men så här blir det. För att nu titta vad som händer när det blir så här. Och sen säger han så här, nej men vi vill inte ha det så här.
Och där de åberopar världen som också faktiskt inte har att göra med själva problemet.
Precis.
För att de håller på att prata om moral, men de är ju båda en del av ett system som de dessutom båda verkar tycka är helt okej.
Precis.
Där sådana världen inte har betydelse.
Yes.
Det enda som har betydelse är ju pengar i vårt system.
Mm.
Jag menar, sen på ett personligt plan kan ju folk hålla på med moral, men när det kommer till företag så brukar det ju mest vara pengar som styr.
Ja, och då vore det väl intressant om Stefan Löfven skulle kunna, nu kanske han jobbar på det, eller Socialdemokraterna eller regeringen kanske jobbar på, jag tror att de jobbar på flera olika plan, utgår jag ifrån.
Mm.
Men för diskussionens skull så skulle det väl vara intressant om han kunde prata om vilka liksom ekonomiska och politiska styrmedel som han tänker sig att man kan använda i en sån här situation. Istället för att säga, nej men snälla, kom igen,
var lite hygglig. Ja, men det är verkligen.
Nej, ja, jag vet inte. Men det spelar väl lite in i Henrik Schyffert också. För det gör ju att på något vis så hamnar Henrik Schyffert på samma nivå som Stefan Löfven i det här.
Ja.
Båda är liksom ett uttryck för en moral. En moralprincip.
Ja.
Och så kan vi diskutera den här moralen fram och tillbaka. Och sen händer ingenting.
Nej, för att själva systemet har inte förändrats. Och själva systemet lägger ju inte någon stor vikt vid moral. Så då blir det ju de, på något märkligt sätt blir det de som uttrycker moral blir ju objekt för kritik.
Precis.
Och de som inte uttrycker moral blir väl eventuellt det, men det bekommer ju inte dem så mycket. För att de eftersträvar ju de värden som vi sätter högst.
Mm. Ja, och som bara sker i, ja men om man inte agerar så agerar man i enlighet med
normen.
Ja.
Ja, men det är ganska intressant. Jag har ett till tema som jag tänkte gå igenom lite fort.
Yes.
Jag berättade det för dig förut. Det här med knark.
Ja.
Jag tänker att vi ska prata om knark nu. Och det är bara för att jag vet inte om ni är några andra där ute som känner likadant, men kan tidningarna och politiker sluta prata om knark? De får gärna prata om olika typer av droger om de vill. Mm. Eller så kan de säga droger.
Men det är ordet knark.
Ordet knark?
Ja.
Vad är det för fel på folk som använder det? Det är ju inte ett riktigt, är det ens ett ord? Alltså det känns mer som en slang.
Ja, det är säkert från början.
Och det känns som att den infantiliserar hela diskursen. Jag menar, det är klart det finns tillfällen när man behöver prata om droger på ett generellt plan.
Mm-hmm.
Att så här, vi tror inte på att ha några droger legaliserade. Fast nu har man ju alkohol, men några andra droger då.
Mm-hmm.
Då kan man inte hålla på. Vi vill inte ha syra, E,
jag vet inte, alla,
heroin, krokodil.
Alla olika blandningar ketamin. Av spice. Och
nej, det kanske skulle ta för lång tid. Det skulle bli som en allergishow.
Mm.
Men när seriösa journalister ska skriva om att någonting visst har hänt i den frågan. Till exempel, människor vill legalisera marijuana, det finns någon rörelse för det, eller man kanske har hittat ett parti med kokain, eller man kanske upprör sig över att folk åker till Asien för att ta svamp, eller jag hittar bara på nu, men väldigt olika typer av kulturella uttryck, väldigt olika typer av människor som gör de här sakerna, och väldigt olika typer av droger, ärligt talat. Det är ju en skillnad på marijuana och heroin.
Mm.
Så skriver man bara knark. Och det är som att infantilisera hela debatten, tycker jag. För att jag tror att det är ett politiskt grepp.
Mm.
För att man inte ska bli mer intresserad av vad de olika drogerna gör och vad de har för effekter och hur olika farliga de är för samhället. Utan man ska bara känna att det finns en enda stor klump och det är knark och det är farligt. Men det är ju inte särskilt proffsigt.
Nej. Nej, och det är ju inte speciellt konstruktivt heller, tycks det som.
Nej, jag tycker inte heller det. För att jag tänkte på att, tänk om man skulle göra det här med någonting annat. Tänk om man skulle säga så om mat. Man skulle aldrig specificera mat.
Mm.
Man skulle bara säga mat om allt. Jag var hemma hos en kompis och vi åt jättegod mat. Hon hade lagat en massa mat.
Mm.
Hittade jättemycket mat.
Det finns, det är kul med det där, kom jag på. Det svenska ordet mat,
ja,
kommer från samma ord som engelskans meat. Så någon gång så har ju det där, har ju det där gjorts. Så när vi säger mat om saker så är det som att det är kött. Allting är liksom kött.
Ja.
Och sen är det saker på sidan om. Så
det, men det är lite som i Japan, där har all mat varit ris.
Ja.
Alltså frukost är asagohan, morgonris.
Ja.
Lunch är hirugohan, det är då mitt på dagen ris. Och jag tror att kvällsmat är bangohan, alltså kvällsris.
Ja. Mm.
Det är ganska lustigt, de har ju bara ätit ris typ förut. Jag antar att de inte hade så mycket annat. Nu har de väl mer att käka, men då var det bara ris. Jo, men så har man ju gjort, men nu har vi ju flera ord att beskriva saker med. Och bara för någon sorts professionell etik på något sätt bland journalister.
Mm.
Jag menar, politiker spelar ju ofta på en populistisk rädsla liksom att vi knarkar bajs. Ja, det säger absolut ingenting.
Nej.
Men det säger verkligen ingenting. Men det, man förstår att de gör det. För det väcker känslor hos människor. Rädsla och också solidaritet. Någon känsla av att vi är minsann inga knarkare. Vi vill inte ha någon knark här.
Mm.
Men journalister kan väl från sig så det där åtminstone. Vad har de för, vad känner de på att vara så ospecifika? Vad känner DN på att skriva gick in i skogen, hittade knarkodling?
Mm.
Eller jag vet inte.
Men finns det ett element av att, jag tänker att som journalist eller som tidning, att använda ett vardagsspråk?
Mm.
Att det blir viktigt, jag tänker, på sättet som man läser nyheter idag är ju väldigt snabbt.
Mm.
Att du läser rubriker och du kanske läser en ingress och...
Ja, men om man skulle säga så om allt så skulle man ju kalla flyktingkatastrofen bara för katastrofen. Då skulle man kalla allting som är en stor händelse som är lite ekonomiskt eller politiskt utmanande för en katastrof, och så skulle man inte specificera det.
Nej.
Så det skulle bara stå katastrof om alla typer av händelser. Man skulle inte förstå någonting och det skulle liksom inte ge någon typ av information.
Nej.
Och när de skriver knarkskog så kan man ju anta att de har hittat en marijuanaodling. Men varför kan de inte skriva marijuanaodling? Det är inte jättesvårt för folk att läsa. Eller nej, cannabisodling?
Nej, knarkskog är ju ett ytterligare ett
det exempel låter på ett som fantastiskt att de kom, ord. Ja, det låter ju som att de helt plötsligt har gått från att sitta på DNs kontor till så här Hallunda T-banestation mitt i natten. Och pundat bara. Och eller?
Ja, kanske. Ja, nej, men det någonting är det ju som i hela den här sensationalistiska journalistiken.
Mm.
Att man hittar på för knarkskog är ju absolut inget ord.
Nej.
I den bemärkelsen. Det är
som nakenchock.
Ja.
Det är väldigt otydligt.
Precis. Men det är ju ändå någonting som...
Det väcker känslor.
Ja, det är ju...
Det är lite mytiskt, nästan som precis, hipsen.
Det finns någon typ av poesi också, ja, i knarkskogen liksom, som man kan vandra runt.
Skrämmande,
i.
Skrämmande, det här läskiga som aldrig tar slut trots att folk bara vill att det försvinner på något sätt.
Mm.
Ja, nej, men jag tycker att man ska ändra på det här.
Ja. Du vill ta bort poesin från tidningarna.
Jag tycker inte att det är särskilt poetiskt.
Nej.
Jag tycker snarare att det är en devalvering av språket. Och inte bara av språket utan av debatten. Framförallt så är det ju ett retoriskt grepp för att koppla ihop alla människor som förespråkar någon typ av drog med all typ av knark.
Mm. Ja, helt klart.
Och på något sätt göra dem, vad heter det, invalidisera dem. Eller göra deras ståndpunkt helt menlös. Liksom.
Mm.
För att de är bara knarkare och de vill bara ha knark. Och det tycker jag är ganska... Det tycker inte jag att journalistkåren ska hålla på med, även om de gör ju vad de vill uppenbarligen.
Mm. Ja, jo.
Här är bara mina två cent. Nej, men det var det för idag.
Bra.
Sanna avsnittet av Krognotsrättvisan.
Yes.
Tack för att ni lyssnade.
Ha det så bra.
Hejdå.
Hejdå.